Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsminister.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på
i den 85:e matchminuten Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och det är i vanlig ordning jag, Lukas Salin.
Det är jag, Oskar Lund.
Och mindre vanlig ordning vill du presentera dig?
Kane Dotson.
Ja, känner ni till honom? Ja. Är det 100 matcher, 18 mål?
Vet ni får jättegärna driva den här frågan därför att jag tror att det står 98 enligt Svenska fotbollsförbundets. Men jag är ganska klar över att jag har gjort 100. När jag gjorde min sista match mot Örgryte borta, då klev jag in på plan och gjorde min 100:e match. Men jag är bokförd för 98.
Det gör att jag inte
är stor giffare.
Nej. Aha. Kan det vara cupmatcher som är, eller vad är...
Nej. Alltså jag var ju själv med och tog fram kriterierna för vad en stor giffare skulle vara. Det var liksom... Det här var faktiskt lite intressant. Jag kommer inte ihåg när vi gjorde det. Peter Larsson, dåvarande klubbchefen, och jag satt ju liksom... Ja, vad är kriterierna för att bli stor giffare? Har det någon betydelse i vilken division? Nej, det ska du ju inte ha. Utan har du liksom lagt ditt hjärta för föreningen så... Då började vi med 50 matcher. Det visade sig att det var ju 500 personer som uppfyllde kriterierna. Det går inte heller. Det ska ju vara något exklusivt. Så till slut tror jag vi kom fram till 100 matcher. Då spelar det ingen roll om det var Allsvenskan, Division 1, Superettan eller Division 2. Liksom. Utan har du gjort matcher? Och då enades vi om 100. Och då tog det någon vecka. Så kom man in någon dag och så bara... Du är bara bokförd för 98. Nej, så jag kan inte stämma. Men jag tror vi hade också sagt att det är då SEFs. Vi går på det de har i sina register. Och där står jag på 98.
Ja, tråkigt. Är det här något du liksom kan snacka ihop det med? Nej. Kan vi fixa det?
Nej, det spelar ingen roll. Det spelar
nej,
ingen
roll. Nästan skylla dig själv. Skulle jag kata upp det? Ja. Vi sätter den på 98. Ja.
Då men tänkte det... du att jag har ju ändå målrekordet.
Ja. Nej, det har jag egentligen aldrig brytt mig om. Men jag tror jag står bokförd för 98.
Ja. Mm. Nej, vad tråkigt att höra. Verkligen få börja podden så här med låg stämning. Mm. Ja. Men nej, anledningen att vi drar hit dig, det är... Det är ju Alexis Mendiola, eller hur, Oskar?
Ja, det här måste vi reda. Ja, en av dem. Vi måste nästan ta det tidigt i alla fall. Okay. Det finns ju mycket vi vill prata med Kane om. Men en anledning är ju att vi pratade lite Alexis Mendiola i ett tidigare poddavsnitt. Och jag hade ju ett minne där av när han värvades av dig och giffarna. Mm. Jag var på besök på en träning här på IP var det då. Norrporten Arena var det nog. Och såg en spelare som stack ut. Mm. Fruktansvärt bra, dominerade faktiskt. Mm. Men jag visste inte vem det var. Mm. Och sen går jag från träningen och stöter på sportchef Dotson då, som, ja, du jäktade lite. Jag tror att det är ganska bråttom. Men han slänger ur mig och frågar i alla fall, vem är det där liksom? Nej, men det är ingen, han ska vidare till Östersund. Så här minns jag det. Gick tillbaka till redaktionen, jobbade väl den kvällen tror jag, och dagen efter. Och sen kom pressmeddelandet i sista sekund innan transferfönstret stänger. Alexis Mendiola klar. Vad hände?
Ja, fan, när du säger så där måste jag fundera. Men det var nog...
Det var någon kontakt med ÖFK.
Ja, det var nog... Så var det. Vi hade bra kontakt med ÖFK.
Hade ni en NEF då? Norrlands Elit?
Nej, den hade inte startat än. Nej, okay. Den hade inte startat än. Och då låg väl... Vi hade bra kontakt med ÖFK redan från när de låg i Division 2. Och så var det ju kanske då den närmaste förening vi hade som ändå liksom... Ja. Och om jag kan vara lite ute och cykla, men jag tror det var så att han var i Sverige. Vi letade inte efter spelare. Han skulle till Östersund, men jag tror att Östersund ville att vi skulle titta på han. Så han gjorde ett antal träningar. Då kan det nog ligga någonting i det du säger, Oskar, att han var jäkla bra, ja, det, tyckte vi.
Ja, det är min.
Tyckte vi liksom. Och på den vägen var det. Sen tror jag kan ha fel i det här, men jag tror att det då kan ha varit att vi gjorde en deal med Östersund att okej, vi signar honom här, får se vart det leder annars. Och sen var det väl ändå så att han lånades ut till Östersund. Va?
Han hamnade där i alla
fall. Ja, det var ju så. Va? Ja, precis. Så att det ja, det är nog, jag tror att det var ungefär så det var. Det var inte tänkt att han skulle signas här.
Nej, och det kommer jag ihåg att ni sa då också att det var verkligen en liten gambling där i sista sekunden när det dök upp en bra spelare. Jag förstår att ni tog honom, för få spelare som har sett dominera så mycket faktiskt.
Hade ni haft ett futsal, hade ni haft ett futsallag
så då hade man överlägsen. Men sen tror jag det, ja, okej, han var grymt bra under de träningarna, men han fick väl ingen riktigt ut. När planen sen vart 67 gånger 105 så kanske vart jag kommer inte ihåg riktigt, men
han gjorde ju någon i Östersund sen, så hade
han det var med någon ganska okej tror jag. Ja, jag tror det också, men jag tror sen om man inte riktigt fick chansen här, det kommer jag inte riktigt ihåg. Det var väl Snuffe som tränade då tror jag.
Ja, stämmer.
Så att ja. Men du det kan ha varit så. Det var inte tänkt att vi skulle ta han, men vi tog han.
Ja. Ja. Nu har vi rätt ut det, skönt.
Ja.
Lex Mendiola.
Ja, okay. Ja, men det känns bra ändå. Det har varit en följetong. Men Anders, vad gör du nu för tiden?
Jag driver ett företag inom utbildningsbranschen. Och sen umgås jag med familj och vänner. Mår bra, tittar på fotboll.
Man ser det ju då och då på GIF-träningen.
Ja, så men alltså det är ju dels jobbar jag i stan och dels så igen. Jag flöt runt under 6-7 år. Men dels är jag tillbaka i stan och sen känner jag alla i föreningen i princip. Det är väl spelarna som har förändrats genom åren då. Nu, i och för sig, nu har vi tagit hem Tobbe. Så då är det faktiskt någon spelare som jag har någon form av relation till. Annars är ju truppen utbytta. Men sen på kansliet och på sporten så jag känner ju alla. Så det är klart att jag har, och Giffarna ligger mig varmt om hjärtat. Så att, visst, jag är här då.
Men ingen roll inom fotbollen?
Nej. Nej. Jag som sagt, jag känner ju dem och kan vara liksom ett bollplank. Nej, missförstå mig rätt här liksom. Jag pratar
inte Daniel Kinberg.
Nej. Nej, inte så. Jag har ingen som helst roll inom GIF Sundsvall. Men jag pratar med Ubbe, jag pratar med Peter Ny på marknaden, alltså, men mest som polare liksom.
Ja. Men finns det något sug då efter att komma tillbaka till fotbollen på något sätt?
Ja, det där går lite vågor. Jag hade 3-4 år efter när jag klev av, som jag kände, gud vad skönt liksom. Och inte, för det är liksom du liksom blir tvungen att göra det med hull och hår liksom. Det finns liksom ingen mellanläge. Så jag trivdes ganska bra. Sen tycker jag att jag har fått nya insights genom att ta ett kliv tillbaka och se på fotboll och titta på hur ni journalister har förändrat hur ni skriver, varför ni skriver och det finns mycket sånt som kan vara ganska skönt att stå vid sidan om och bara så att nej, jag kan inte säga att jag har haft ett jättesug. Däremot så visst, när jag kommer in i en diskussion eller om jag sitter med Ubbe eller om jag pratar med företrädare för GIF Sundsvall, så är klart så fan att det kittlar, det gör det väl liksom allt. Men inte så att jag känner att det här är något som jag verkligen skulle vilja göra igen. Det har jag inte.
Du kanske ändå får inblandningen genom att du har dina polare där och kan komma och surra och...
Nu ska vi nog
stilla suget.
Ja, men nu ska vi nog, jag får inte reda på så mycket mer än någon annan skulle jag tro. Jag kan ha däremot en annan infallsvinkel och förståelse för varför man fattar beslut, vad det beslutet baserades på. Alltså det, många gånger kan jag läsa mellan raderna säkert lättare än andra, men jag får ingen mer information än någon annan inte.
Men hade du hjälpt IFK Timrå ett tag på något sätt?
Men det var nog tränarstaben på den tiden, Pontus och var Pontus som tränare och Robban Englund som frågade om jag kunde komma en träning och bara köra avslutningsövningar med forward. Och då var Kevin fortfarande där, min son, så att, men mer än så var det inte. Så jag kan inte säga att jag har inte hjälpt Timrå med någonting.
Nej, det skulle vara avla fram Kevin, höll jag på att säga.
Ja, men han har ju en chipskropp så att han kan inte spela fotboll.
Men han är inne på ledarbiten i alla fall.
Ja, han är tränare för P15 i Giffarna idag. När ljumskarna tog slut på han så vill han väl fortfarande hålla kvar någonting liksom, och det tror jag är bra. Det tror jag är jättebra.
Men du var inne lite på media också, och du kollar på hur det fungerar. Där har du ju också haft en liten karriär med Och det franska ligan precis. Är Viasat, men visst
jobbade med allsvenskan också. Egentligen började det så här. Det var väl, jag hade ju slutat 2004, jag gör min sista säsong. 2005 så tror jag att Viasat då övertar rättigheterna till, vad hette allsvenska programmet som gick först på SVT?
Fotbollskväll,
ja. Yes. De köpte rättigheterna. Och då var det väl egentligen så här att jag känner många som jobbar på kanalen, och framförallt så känner jag Henke Strömblad, uppvuxen med honom. Och då behövde de väl någon, för just det året så låg vi både Giffarna och Gävle i Allsvenskan. 2005. Ja, det stämmer.
Just det.
Mm-hmm. 2005 är ju då vi åker ur. Ja, det stämmer. Och då istället för att skicka någon från Stockholm så ringde Henke mig och frågade, vad tror du? Skulle du kunna ta Gävle och Sundsvall? Ja, ja, visst. Och på den vägen var det. Och sen ledde det till Champions League-studio och VM och EM-kval. Så under ett par år från 2005 till 20, ja, i princip till jag varit sportchef, så fick man väl se den världen. Intressant.
Ja, hur var det då? Vad, liksom, vad kände du när du fick en...
Ja, men jag tror att idag är det ju mer... Idag har ju den... Jag läste din krönika, för jäkla bra krönika. Vilken? Jag avsäger mig experttiteln och mer konsult. Nej, men den är jättebra, för att idag har den ju blivit som mer personifierad liksom. Började kanske med Glenn Strömberg, och sen är det ju liksom experten ska vara ett namn och så vidare och så vidare liksom. Och så var det ju inte riktigt då. Det var väl mer att man behövde få in folk som hade någon form av erfarenhet av att kanske spela fotboll, eller vad händer i omklädningsrummet. Det var inte som det var idag riktigt. Utan det var väl egentligen en begynnelsen av det här med studio och i och för sig hade ju Champions League-studion varit i ganska många år, men det såg ju inte ut som det gör idag.
Den kanske hade haft ett annat syfte. Jag tänkte, ja. I tipslördag tryckte man in Peter Antoine mer för att väcka känslor.
Ja,
kanske.
Precis.
Det skulle vara lite
nu var det mer,
kaxigt.
Ja, nu hade tekniken kommit så långt så att vi kunde börja rita pilar liksom. och förklara varför han springer dit och så vidare. Så att, men det var kul. Det var det, definitivt. Mm. Men jag tycker att det ser lite annorlunda ut idag som sagt.
Varför fortsätter det inte då?
Nej, men när jag klev på här så fanns det inte läge för det.
Nej, det var sportchefsjobbet som
precis,
stoppade det.
Precis, det var liksom antingen gör du si eller så gör du så. Mm. Så det var inte mer än det.
Men innan du kom in som sportchef, du hade någon form av, du menar någon sportkommitté va, eller?
Ja, det tillsattes väl, nu ska vi hålla isär åren här då. 2007 tillsattes det en sportkommitté. Jag menar, den har väl funnits av och på genom åren egentligen. Och det ska vara ett organ som ska vara, då skulle det vara stöttande för sporten, för Urban. Och jag tror sportchefsrollen är ju extremt fragmenterad. Liksom. Det är bara att åka ut i landet och intervjua vilken sportchef du vill. Och det är väl kanske det vi ser idag också, att man bygger nya organisationer. De ser inte ut som de gjorde för 10-15 år sedan, utan man måste liksom sprida riskerna, för annars kommer folk springa rätt in i väggen. Liksom. Mm. Och det här, jag tror att om du kallar sportkommittén 2007, och sen har det väl funnits andra forum genom åren, men det handlar ju mer om att kunna vara bollplank för de tjänstemän kanske som eller tränare också för den delen. Men jag tror 2007 satt vi väl ett antal, var jag och Leffe och Gunnar Samuelsson.
Och Fimpen var du med där?
Fimpen var du med, Dino var nog med också tror jag.
Cosmi?
Ja. Oh. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg. Men så mycket, jag har lagt någon värdering i sportkommitté så mycket, eller vad vi gjorde nog inte så mycket tror jag. Nej. Jag tror inte det, om jag ska vara ärlig.
Men var det, blev det ändå liksom steget för dig då mot att bli sportchef? För det blev det ju kort efteråt.
Ja, men jag tror så här, precis som jag sa då, att organisationen har ju förändrats genom åren. Och Giffarna såg ju inte något annorlunda ut än någon annan förening egentligen. Det var en stark man, i det här fallet uppe. Och han gjorde allt. Men det fanns inte ekonomi för att tillsätta en klubbchef. Han var sportchef, men egentligen så gjorde han ju allt. Och ungefär nu 2007-2008 så hade klubben tagit ett beslut, och man hade tillräckligt med medel för att faktiskt kunna tillsätta en klubbchef, vilket då Urban skulle bli. Och då var ju sportchefsrollen vakant. Mm. Och då började vi föra dialog om det. Eller framförallt jag och Urban kanske. Så på den vägen var det ju. Mm. Så att det handlar ju mer om att det var ett vägval för idag är det ju konstigt. Idag har du klubbchef, idag har du scouter, idag har du allting liksom. Men då var det ju inte det, utan det var ju mer för att öka organisationen, stärka organisationen, fler människor liksom. Och på den vägen var det.
Mm. Vi hade ju någon plan om att gå och spela karriär. Ska vi gå den här vägen nu ändå?
Ska vi gå sportchefsvända?
Vi kan väl gå omvänt?
Ja.
Eller?
Ja, men gör det. Vi vänder på vänder på skiten.
Mm. Då fortsätter vi på sportchefsspåret.
Mm. Ja. Var det lite speciellt också när du kom in, när det blev officiellt att du var sportchef? Det var väl också dagen efter den här olyckan med Urban. Mm.
Ja, ska vi backa så är det ju diskussionerna internt kontra klubbchef, sportchef, den hade vi haft i princip hela hösten 2007. Och en del i det, jag menar, Urban har ju en lång erfarenhet, mycket kontakter, och i det så var det ju så att han skulle tillsätta som klubbchef och vi skulle ju gå liksom hand i hand första åren för att komma liksom in i sportchefsrollen och hitta våra roller och vad var det han skulle göra, vad ska jag göra, hur kan vi dela på uppgifter i form av scouting, rekrytering. Jag menar, på den tiden var man tvungen att göra sånt själv liksom. Och sen är det så att allting är harmoni. Vi hade väl gjort efter bragden i Ljungskile så hade vi gjort ett ganska bra jobb hela hösten. Jag var ju involverad på hösten. Mm. Rekryteringarna var i största del på plats, mycket av dem, och det kändes bra inför 2008 då. Och sen på juldagen så krockade Urban. Så då var man inte kaxig. För då var det liksom var inte ens tillsatt än. Även om vi var klar med det internt så var ju inte jag tillsatt liksom vi skulle vi inte göra förrän i januari. Men här stod ju föreningen, vad gör vi liksom? Vi har ingen företrädare just nu egentligen. Och då var man inte stor. För då var det som att okej, vad gör ni nu? Och jag hade liksom precis blivit tillsatt liksom. Så att det var första halvåret var ganska knepigt. Det var jobbigt, det var det. Dels i rollen och dels kopplat till Urban naturligtvis.
Mm. Att det fanns en känslomässig
också. Fan, det är väl det. Nu idag så vet ju många att det var riktigt, riktigt illa liksom. Ja. Han är uppe och studsar och gör ett fantastiskt jobb idag, men det hade kunnat sett annorlunda ut. Så att det var våren 2008 var ju liksom, då gick ju allt i hög spinn liksom. Och så i det så visste vi inte om Urban någonsin skulle komma tillbaka. Så att det var tufft, riktigt tufft.
Ja, jag förstår det.
Och du står där och har inte liksom, du har inte ännu byggt ditt kontaktnät och så, kan jag anta, eller hur var det där?
Ja, sen tror jag, alltså just i det läget då, den tiden, så var det ju om man tittar på sportchefer runt om, så var det ju liksom, jag kände nog alla. Men sen är klart att och i viss mån kunde man känna agenter också. Mm. Men med tiden så lär man ju sig liksom vilka agenter jobbar man med och vilka gör man inte med. För det var en soppa på den tiden liksom. Kanske fortfarande är förresten. Men det var ju inte satt naturligtvis. Utan det var ju liksom att fick ju träva sig fram. Och ja, den här kanske man inte ska jobba med. Men det fick man ju lära sig den hårda vägen i sådana fall. Då. Så att, och den informationen hade ju Urban suttit med i sådana fall. Så att nej, våren 2008 var tuff.
Och det hände ju mycket då. Du sa att rekryterarna var kanske till stor del gjorda. Och det var ju några av de liksom stora som föreningen har gjort med. Ja, Hanne Sigurdsson kom
Han kom, han kom på våren 2008, sent.
Så det var senare. Ja.
Han
så
kom senare.
Ja. Mm. Så det hände ju mycket. Och sen på sommaren dessutom var som fortfarande är föreningens största försäljning någonsin. Mm. Som du fick ro i land där. Så att det var ingen mjukstart.
Jag har fått mycket skit för den.
Har du? Ja. Den vill vi prata mer om. Micke Lustig till Rosenborg. Vi hade ju en lista här bara om veckan. Att det rankas fortfarande som den största försäljningen GIF Sundsvall har gjort.
Och ett utav skälen till varför vi åker ur. Kanske. Nej, men alltså, jag tar i lite och raljerar när jag säger att jag fått mycket skit. Men det är klart att folk har tyckt att, men hur kunde ni välja den vägen?
Sportsligt liksom? Såklart, ja, det, precis, med tanke på resultatet
ja,
sen.
Ja. Precis. Men det där, jag brukar säga det, då förstår man inte mekanismen inom sporten. För det är liksom inte att det är vi som förening som säger ja eller nej. Utan det är fler parter involverade. Det är vi som förening, det är spelaren. Det är en stab, om vi kallar det agent eller föräldrar eller allt vad det må vara. Det är en motpart. Och vi var klara över att vi skulle inte sälja Lusse. Det ville vi inte. I det här läget så befinner sig GIF Sundsvall i hierarkin ganska långt ner. Så att jag menar, ska vi sälja spelare så säljer vi spelare till andra allsvenska klubbar oftast. Liksom. Och kanske inte ens toppen av allsvenskan om vi ska välja liksom. Och så får vi fram en spelare som, och det här tror jag man måste förstå, att som GIF Sundsvall ser ut som förening, så vill ju vi vill skapa en vi vill skapa någonting där Lusse känner att här, hit kan jag komma, det där spelaren kan komma och känna att här kommer jag utvecklas och ta nästa steg. Sen i det så vill ju naturligtvis föreningen då också ta steg, så att när vi i, på sikt, vi börjar väl komma lite dit nu då, men att vi inte behöver sälja till Allsvenskan eller toppen av Allsvenskan, utan man kan ta steget och börja sälja ut i Europa. Men det är ju också en process naturligtvis då. Och i Mickes fall så var det ju ändå så att då kommer vi blir kontakter, dels är agenter involverade och så kommer att det är Rosenborg intresserade. Och då börjar vi helt plötsligt prata om, nej men nu pratar vi inte Allsvenskan längre. Nu pratar vi den största klubben i Norden då, som är intresserade av vår högerback. Och vi känner väl att nej, vi är inte riktigt intresserade. Men det är väl klart som tusan att här sker ju någonting mellan Rosenborg och Micke och hans agent. Och när då en spelare som har gjort ett bra jobb för oss börjar mentalt redan kanske under maj-juni landa i att det här är nästa steg för mig. Ska vi säga nej då som förening? Alltså, hjälper det oss som förening att säga nej där då? Och ha en spelare resten av säsongen som är pissförbannad? Utan då måste man ju gå tillbaka till kammaren och titta på, okej, okay, sportsligt, vad förlorar vi på? Ja, vi förlorar det här. Ja, men allt har ett pris. Ja, men okej. Okay. Om vi nu ska sälja, då jäklar. Och sen tittar vi på liksom, jag tror till och med då, på den tiden så, det gör man säkert idag också, jag tror vi tog oberoende utlåtande från agenter, vad bör han ligga på? Och det är ingen kärnfysik det här. Jag tror att alla i branschen vet ungefär vad Oskar Lund ska kosta. Man vet vad Lucas ska kosta. Så att det är på ett ungefär. Men vi tog in oberoende och sa, okej, okay, ska ni ha han, då kostar det så här. Och så tog vi som vi aldrig har gjort. Och så säger de, okej. Okay. Jaha. Och nu är ju Micke, då har vi tagit i, jag tror Micke från början tyckte, nu tar ni för mycket, men så säger de ja. Det går inte att bromsa det här nu. Spelaren är redan där mentalt, agenten är nöjd, Rosenborg är nöjd, jättefina förhandlingar var det, så det var inga konstigheter så. Och vi är nöjd. Alltså som förening är vi nöjd utifrån ett ekonomiskt perspektiv liksom. Nu tittar vi på när man budgeterar, man måste sälja för 5 miljoner. Så att det var ju liksom, det gick inte att stoppa den affären.
Vad var den exakta summan på? Nej. Det måste man väl kunna säga så här, du kan, många år efter.
Ja, nej. Ja, du kan fråga. Ja, och för det första kommer jag inte ihåg det riktigt. Nej, men det tänker jag inte gå ut med heller, även om jag hade kommit ihåg exakt vad det var. Men,
jag vet att du har sagt i alla fall att ni hade nobbat ett bud i 5 miljoners klassen tidigare, innan affären blev klar. Så vi kan
ja,
ju,
men det kan ju bekräfta.
8 miljoner är en siffra som du har spekulerats i alla fall. Men... man får se.
Ja.
Men den ska fortfarande förstår, vara den största i alla fall.
Ni förstår liksom just mekanismen i det liksom. Ja. Att det är inte bara, det går inte som förening att stå och säga ja eller nej, utan det rör ju på sig hela tiden. Det är dynamiskt och spelaren börjar förflytta sig mentalt, och då handlar det ju mer om att hitta en väg där alla parter blir nöjda. I det här fallet var alla parter nöjda. Sen kan vi då fundera på, ja, men vad hände sen då rent sportsligt? Vi tar ju ändå beslutet utifrån den summan vi får och tror att vi hanterar det. Antingen att vi har det inom föreningen redan, vi kan tillsätta högerbacksplatsen, eller att vi har tillräckligt med kraft rent ekonomiskt att kunna köpa ny. Men då ska man hitta den, och det gör vi inte. Så det är ju inte så att en högerback nödvändigtvis var skälet till att vi åkte ur. Men det är klart att det hände ju någonting i gruppen naturligtvis. Och vi fick inte samma effekt på hösten som vi hade hoppats. Så att det är klart att det... Men jag tror att föreningen hade fattat samma beslut idag.
Mm. Det är intressant.
Ja, men tittar man på det nu så är det ju... Sett till den här hierarkin som du pratar om, så det är ju inte många gånger man har varit i de där trakterna igen. Så att ni var ju långt ja, över i er nivå.
Och framförallt också kopplat till vilken klubb det faktiskt var som ville ha spelare från oss. Mm. Nu har vi alltid haft goda relationer med Rosenborg av naturliga skäl. Det ligger nästgårds och så vidare. Men just när de kommer och vill köpa våra spelare, så är det klart att det blir på en annan nivå. Som var glädjande och intressant för oss. Och vi fick nog det vi ville ha. Sen slog det fel.
Det sportsliga beslutet blev jag lite nyfiken på en sån gång. Nu kanske inte minns exakt hur det var i det här fallet. Men överlag när man ska sälja en spelare typ under ett sommarfönster. Mm. Internt liksom, hur går diskussionerna då med sportchef, tränare, hela staben, att ja, men om vi säljer honom då tror vi att det kan få de här effekterna, och liksom hur många är involverade som
blir minst? Jag tror jag kan säga så här, utan att börja gå in på summorna. Jag tror att i de flesta föreningarna så en tränare blir ju tvungen att, någonstans. Jag tror att jag är väldigt noga med att involvera tränarna. Det går inte liksom de här klassikerna att ja, han var värvad av sportchefen, tränaren tyckte inte han var bra. Det går inte, utan du måste ju ha en accept ifrån alla när man ska värva en spelare. Behöver inte riktigt ha samma expekt när du ska sälja en spelare, för det styr inte en tränare. Utan det blir ju till syvende och sist en styrelse. Det är inte en sportchef som fattar det beslutet. Nej. Eller en tränare. Det är ju styrelsen som fattar beslutet. Här har vi fått det budet vi vill ha. Ja, då säljer vi. Men jag vet, det var ju Per Johansson var ju här då. Och jag tror varken han eller Mika ville sälja. Men när jag berättade för Per Johar hur mycket vi hade fått, och sa han bara, sälj. Mm. Det var liksom ingenting att fundera på. Mm. Så det är klart, sportsligt hade de velat haft kvar honom. Men när de fick reda på hur mycket det faktiskt låg på bordet, så...
Ja. Fanns en förståelse för att här måste man kanske sälja.
Definitivt. Det, definitivt. Mm. Det tror jag.
Men andra grejer som sportchef, Joel Cedergren började som tränare i den vevan, va? Mm. Hur inblandad var du där?
Egentligen skulle Joel stå här.
Han har gjort det för.
Han har inte lyssnat på vad han sa. Det här är min bild i alla fall. Det är så här, det finns två gånger i den tiden som jag arbetade som jag fattade beslut kring spelare som vi ville ha hem. Det som jag kallar hemvändare, eller det som jag kallar fanbärare. Och det ena var 2007 när vi tar hem Joel från, och den då hade inte jag, det var ju långt innan, men jag förde diskussioner med Joel då, komma hem från Norge. Och min bild var ganska klar, vi behövde Joel för att gå upp i Allsvenskan. Det var helt klar över i 2007. Jag var inte helt övertygad om att Joel skulle klara om vi gick upp Allsvenskan 2008. Men det kunde vi liksom leva med, därför att det var viktigare för oss att gå upp. Och där hade han en nyckel, hävde jag. Nu kommer jag inte ihåg, men vi skrev avtalet i sig, vad det handlade om att han skulle spela fotboll och sen liksom gå över till tränare. För vi ville ju behålla Joels kompetens som människa, ledare, den person han är. Sen spelade han 2007 och var den nyckeln som vi behövde få gå upp, och han spelade även 2008. Här vill jag tro att jag tryckte ut honom 2009. Han kanske tycker annorlunda. Men han hade nog kunnat spela något år till då. Men jag tyckte att låt oss bygga om, och jag tror att han tog hand om Tipslit 2009 då. Kan ha fel i det?
Nej, jag tror det stämmer. Jag hade jämnåriga, minns jag, som hade honom som Tipslit-tränare.
Jag tror att vi förde diskussionen där. Han var inte helt klar efter degraderingen 2008 att han ville lägga ner karriären. Min minnesbild kanske jag ska säga. Det är ändå att vi förde diskussioner och jag tyckte att jag tyckte nog så här, vi kan klara oss utan Joel på plan nu. Vi får bygga om och hitta något nytt. Men vi behöver hans kompetens och låta honom starta sin resa till det vi faktiskt ser idag. Mm. Jag vet inte, Joel kanske ser det annorlunda. Jag lär väl få höra av honom.
Så du forcerade fram slutet på hans spelarkarriär?
Ja, det är väl den som är lite... Men jag tror inte han är ledsen av det idag. Men där och då kanske han inte var så nöjd över att jag tyckte att fatta beslutet nu och bli tränare istället.
Ja, för jag läste lite gamla artiklar igår kväll faktiskt, och det var ju verkligen att han funderade, ska jag spela eller ska jag inte spela? Mm. Och att det var citat från dig med att ja, men vi pratade också om ledarroll. Och, det var lite fram och tillbaka. Ja. Där. Och sen landade det ju att han blev tränare då. Mm.
Det är den ena fanbären som var oerhört viktig, och vi gick upp. Den andra gången som jag var, och då gick jag faktiskt emot den dåvarande tränaren Sören Åkerby, och det var 2011 när vi tog hem Stefan. För Snuffe visste inte riktigt vem Stefan var. Och jag tyckte att vi hade kommit igenom ett antal år där vi behövde bygga en ny identitet i gruppen, och där var Stefan oerhört viktig för att få hem en fanbärare liksom. Och jag slet länge, jag började i med... Vi hade ju sålt honom till Kalmar och dåvarande klubbchef Svante Samuelsson. Och sen på hösten 2010 redan, oktober, november, december, så ställde jag frågan igen. Ja, men kan vi ta hem han nu? Nej, sa Svante. Nej, fan. Han ska vara kvar. Ja, och sen så ringde jag väl igen i januari. Kan vi ta hem han nu? Nej. Fan. Han ska vara kvar. Och sen så ringde jag i februari. Men du, Svante, kom igen nu. Här hände något. Nu öppnades en liten dörr. Men då var inte Stefan klar över att flytta hem. Han var nog inte riktigt mentalt beredd på det. Så då tog det en månad till, och det... Nu har det gått så lång tid, så nu kan man lite anekdoter i det här. Vi åker till Cypern, tror jag. Och Kalmar åker till Turkiet. Eller om det var tvärtom, det kommer jag inte ihåg. Och vi i princip står på flygplatsen, varsin flygplats, men vi hörs när vi kommer hem. Och sen när vi kom hem så hade väl han någonstans landat nere på träningsläget att de kommer förmodligen inte satsa på honom. Så när vi kom hem då, mars kanske, någonstans, mars-april, nej mars måste det bli, 2011. Då flög jag ner till Kalmar. Och den här har vi skrattat åt efter, jag och Stefan. För då kliver jag av ett plan i Kalmar och Stefan står i vänthallen och väntar på mig. Och så kliver vi in i hans bil. Det hade ju kunnat bli jätteknepigt det där. Men det gick bra. Så vi åkte hem och så pratade vi ihop. Och sen några dagar senare stod han här. Och så gick vi upp.
Ja. Och det var en sista minuten värmning då. Ni presenterade kort in på...
Ja, det är start, ja, det är men här är jag hade inne... hållit på i ett halvår.
Ja,
här är du inne på en sportchefsvärvning ändå då. Eller?
Ja, ja det, men hur, det är den enda jag gjort.
Hur pass insåld
ja,
men
ja. Det är den enda jag gjort. Därför ja. Att Snuffe var inte. Snuffe nej. Ville ha nu kommer jag inte ihåg vem. Han hade snöat in sig på en mittback i Norge, en afrikan. Han ville ha en vänsterfotad mitt inneback. Så han hade snöat in sig på den. Jag trodde till och med att vi hade varit titta på honom. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag var helt klar över att vi måste hem Stefan. Men jag tror att, och det kan man säkert kolla med Snuffe. Snuffe kom ju till mig ett antal månader in i 2011 och sa okej, du hade rätt. För att han tog med sig någonting, även om Stefan är ganska lugn, och så tar han med sig någonting i omklädningsrummet. Han var med en viss ålder, han hade en viss erfarenhet, han är från stan. Han har spelat här tidigare, han är minutiös i allting han gör. Inte helt olikt Joel Cedergren. Och det sände liksom signaler in i ett omklädningsrum. Och det var liksom det vi var ute efter.
Jag ramlade faktiskt över ett Snuffe-citat om Hollander igår när jag sökte lite på dig. Och då framgick det att han var nöjd. Därför ja. Att han sa att Hollander hade utvecklats under tiden i Kalmar. Och det var någonting i stil med att han var som en Fiat när han gick. Och nu är han som en, jag vet inte om han sa Ferrari. Men han såg ja. En utveckling i alla fall. Ja. Så, ja, han,
nej, men det är faktiskt enda gången som jag har gått. Mm. Då sa jag verkligen nej. Vi tänker inte ta den här mittback från Norge. Vi tänker ta Stefan.
Ja.
Men annars så har jag aldrig värvat en spelare som inte var helt förankrad med en tränare.
Mm. Men om man ska... Joel där också förresten. Innan, vad såg du hos honom som ledare redan då? Var var han då? Du har ju sett
ja, men då resan. Var han ju ingen... Jo, men Joel har ju alltid varit en ledare. Men sen kan han ju historiskt
ledare och tränare.
Ja, precis. Men redan vi kom ju samtidigt 2000. Sheriffen, kaptenen, han har ju den auran. Det som kanske har kommit fram idag, men som vi som känner honom, han är en oerhört nyfiken man det här. Det är kanske det därför vi ser idag liksom. Men med då sina ledaregenskaper som han har haft på plan, med sin nyfikenhet att titta på hur kan man förädla fotbollen, hur kan jag bli en bättre ledare. Så för mig var han ju som klippt och skur. Det här är ju någonting, jag vet inte om ni såg Champions League häromdagen när Ajax, alltså hur Ajax jobbar, där alla stora spelare kommer tillbaka in i föreningen. Och det är ju någonting som jag vet att till exempel min moderförening är duktiga på, att liksom fånga upp de här Brommapojkarna kanske jag ska säga, att fånga upp spelare som kanske inte gick hela vägen eller har gått hela vägen och ta tillbaka dem in i föreningen. Vilket jag tror att vi skulle kanske kunna bli ännu bättre på i GIF Sundsvall. Men det var ju tanken med Joel, att okej, okay, han var en period hos oss, sen var han i Norge, men har hela tiden liksom, det är klart att vi måste ha hemman förr eller senare liksom. Så det var liksom tanken hela tiden.
Mm. Kunde du se det här framför dig då, liksom att han landade i att, ja men nu är han en av de mest hyllade får man väl säga, allsvenska tränarna i alla ja. Fall liksom senaste året.
Ja, alltså det skälet till att vi ville, alltså helt klart var det ju att det fanns en grundtanke. Sen om den slår väl ut, nu har den slagit väl ut, men grundtanken var ju någonstans att han ska få börja sin resa, ta tips lite, gå pro-license-utbildningar och allt det här för att liksom bygga sin identitet som tränare. För att på sikt eventuellt kunna, möjligen, kanske bli GIF Sundsvalls tränare. Men det är ju liksom en förhoppning. Sen slog det ju väl ut. Det går inte att säga något annat.
Men kan du känna någon sorts liksom, ja, men glädje, stolthet att man ändå var med och jag startade själv, upp det?
Ja, definitivt. Alltså det var ju redan, som sagt, återigen då, redan 2006 när vi då började diskutera vi måste ha hem Joel, så fanns det ju sån tankar. Och då går jag tillbaka till att vi var ju klara över att han kommer hjälpa oss 2007 att gå upp. Men vi inte, om vi går upp så är vi inte helt övertygade om att han då hade han börjat komma upp till åren. Han hade ju inte blivit, från att vara vindsnabb så var han ju inte jättesnabb längre. Alltså, så att vi var inte helt klara över att han, nu gjorde han, förmodligen spelade han alla matcher 2008 också, så det är inte det, men bilden var att han ska ta oss till Allsvenskan. Mm. Och sen så ville vi behålla honom inom föreningen.
Vi lurar hem honom och sen så får honom att sluta.
Typ. Men som sagt, jag vet inte om Joel håller med mig här. Han får väl dementera i värsta fall.
Som du sa så är han nog ganska nöjd med hur det blev ändå.
Det tror jag. Det tror jag. Mm.
Mm. Vad ser du tillbaka på som liksom, bästa värvningarna du har gjort? Du kanske har varit inne på det här, men om du ska få vara konkret.
Ja, det är klart att om man ska basera i det stora... Varken Joel 2007 eller Stefan 2011 är det kanske de bästa fotbollsspelarna vi har värvat. Det är inte det som grejer, utan det är liksom vad de tar med sig. Som, mm. Så det, jag vill säga att det är de två viktigaste kanske. Bästa. Ja, det beror på vad man ska lägga värderingen i bästa.
Du har ju en från Division 3, har du inte det?
Precis. Mm. Om vi kan ta Padibba så är det ju liksom... Det finns en initialkostnad som är extremt låg. Det finns en löpande kostnad som är relativt låg. Vi har ett sportsligt utfall som är jäkligt bra. Han tar steg och sen, vilket i och för sig är efter min tid, men ändå. Och sen säljer vi honom för en bra slant. Ja, det är ju en bra värvning.
Det är bra sportchefsarbete.
Ja, men precis. Mm. Alltså, ja, nu var inte jag med och sålde honom. Så bara så att vi är noga med det. Men om man ska titta på vad som är bra värvningar. Sen kan det ju vara Ari Skulason.
Det var ett fint utfall.
Mm. Det är ju också ett fint utfall. Den som jag tycker är lite mest, den som är kanske roligast ändå, det är ju faktiskt en hemsnickrad spelare som tog en liten annorlunda väg till där han är idag. Och det är ju Robban Lundström.
Mm.
Som fastnade lite, fick inte A-kontrakt, skulle vi köra medskogssvängen, tyckte inte att medskogssvängen var för honom. Kommer inte ihåg hur gammal han var då, men är han inte 89 eller?
Jo,
stämmer.
Så han gick väl till IFK Timrå.
Precis.
Var väl liksom mentalt, tyckte väl livet inte var så jävla kul. Och sen så gjorde han väl kanske bara ett halvår i Timrå. Sen så tog vi hem han igen och var väl en bra truppspelare och växer ut till det han blir. Och sen liksom landar i Norge och nu i AIK. Så att det är också en... Och den känns ju lite liksom... Det är säkert, vi kanske gjorde fel från början, men utfallet vart bra. Och sen är det en kille från regionen och det är alltid kul. Liksom.
Känslomässigt måste ju den där typen av liksom, men resa, som hans väg som du säger är ju lite speciell med tanke på att ja, kanske vara på väg och plana ut där då, och sen så komma tillbaka och få en ny kick och så.
Ja, precis.
Verkligen tagit... Ja, men en annorlunda väg till att vara nu i toppnivå i Allsvenskan när han blir hel igen, då får vi hoppas.
För det var men blir han det förresten?
Snart hoppas vi.
Nu. Det har gått ett år nu va?
Ja, det måste fan vara dags.
Ja, knappt ett år måste det vara. Han vill göra 4-5 matcher.
Man har ju gjort en försäsong. Sitter han med i matchtrupperna? Här har jag inte kollat.
Nej, inte helt uppdaterad. Mm. Jag träffade honom sväng i julas och då var han väl på väg tillbaka till full träning, men inte riktigt igång. Så att det kan väl ta en bit in kanske på våren. Men snart hoppas vi får se honom igen.
Ja. Men medskogsbron annars, vad tyckte de om att ha en sån lösning?
Ja, man blir klokare när man blir äldre. Alltså det fanns ju, de beslut som fattades där då fanns ju ganska klara skäl varför. Våra juniorer var riktigt bra skolade. Tyckte inte att vi fick kanske det utfallet vi ville ha att spela juniorfotboll. Och ville liksom tuffa till grabbarna och fick en miljö. I den perfekta världen, nu är det ju inte så, men i den perfekta världen skulle man vilja ha någon, en förening i någon division under. Spelar man allsvenskan kan jag tänka mig division 1. Man kunde liksom gå emellan hela tiden. Men det fanns ju, utan grundtesen var väl att vi trodde på en tuffare miljö. Idag är jag inte så säker på att det var rätt beslut. Ja, det är en tuffare miljö, men fotbollen är inte tillräckligt bra. Så att jag vet inte. Den där kan man väl fundera i all evighet. Grundtanken var ändå liksom få tidigare komma in och spela seniorfotboll. Men att spela division 3 vet jag inte så här i efterhand om det var jättelysande liksom.
Ja, det hade ju behövts en klättring förstås.
Ja, men precis. precis.
Vad tänker du idag då? Nej, för nu har ju Sundsvall inget U21-lag den här säsongen då, till exempel. Och liksom då blir det ju verkligen juniorfotboll om man inte spelar i A-laget.
Och är du 19-21 eller liksom, men är du över det så...
Jag tycker ju någonstans att tanken var bra. Alltså att det... Men som tanken, du säger, det kanske borde vara högre upp än division 3.
Tanken var bra, men jag tror inte utfallet var riktigt som vi hade hoppats på. Och så här i efterhand kan jag tycka, nah, fan, det är inte fasen om det kanske hade varit bättre att spela juniorfotboll. Men det här med U21 är också funderat på. Det är väl andra året, vi hade väl ingen U21 i fjol heller.
Nej,
precis.
Jag kan inte säga att det gick dåligt.
Nej.
Så att jag vet,
men det är väl utveckling på de spelarna som
ja,
är
däremot kan man ju liksom konstatera att spelare lämnar som inte har fått mycket ja, speltid och inte fått matchspel.
Men
sportsligt gick det ju bra för A-laget.
Jag vet inte, det är ju sånt där jag slipper fundera på då.
Skönt.
För svåra nötter.
Men alla bästa kanske hade varit som du säger, att det finns en förening i närheten som är på en typ division 1 nivå som man ändå kan ha ett utbyte och låna ut om inte annat liksom.
Fast problemet är ju inte, problemet för mig då blir ju inte en lokal fråga. Även om Timrå då skulle spela division 1 säger vi, så är det fortfarande att vi har regelverk att förhålla oss till. Då måste vi låsa en spelare då hela vårsäsongen. Jag hade ju velat kunna sätta det liksom att man har en möjlighet liksom att kunna gå emellan på ett snabbare sätt liksom.
Lite hockey.
Ja, lite hockey, och framförallt kanske låsa det till en viss åldersgrupp. Att är du mellan den och den åldern så ja, men då kan du faktiskt få gå fram och tillbaka liksom, med en veckas varsel. Jag tror historiskt sett har vi haft lite sånt där.
Ja, precis.
Men nu är det ju inte så, då är det ju bara att gilla läget. Liksom.
Men när man ser till värvningar och sådär, men jag frågar dig om bästa. Men har du någon som det är en bra story bakom? Någon som du har gjort från, nej, inte vet jag, från att dass i en skede eller liksom...
Nej, ja, det finns det säkert. Då. Udda, jag tror, om ni kommer ihåg, vi hade en högerback, eller vi hade en Patrik Rikama.
Amen.
Och det här var ju, jag var ju lite motståndare till det här, men man hade, jag vet inte om man fortfarande har det, den här... När spelarföreningen drar ihop norska, svenska...
Ja, det var tryout-dag där.
Kör de tryout-dagar. Man har kört det i Norge ett par gånger. Man kört det. Och det här var väl precis begynnelsen. Där vi... om vi var där. Om Ubbe var där. För Ubbe var tillbaka då. Jag kommer inte ihåg om någon av oss var där. Men där sniffade vi upp Patrik. Och det var väl liksom inte tänkt att... Men där tog vi en chansning. Och det är ju en sån här... Patrik gjorde ett fantastiskt jobb när han var här. Var det världens bästa fotbollsspelare? Nej, det var det inte. Var det världens bästa kille? Ja, det var det. Du kunde liksom, du visste precis vad du fick ut av han. Han var minutiös av allting han gjorde. Han var oerhört professionell i det han gjorde. Och gjorde han 3 säsonger, 4? 3?
Ja, ett gäng i alla fall. Jag minns mest att han sålde ett, eller var inblandad i sån här löpar finger, vad heter de? Toe fingers.
Ja, sån här tåskor.
Ja. Det kommer jag ihåg.
Barfota för barfota löpare.
Men egentligen så kan man ju säga att i all form av värvning är att titta om en spelare är bra eller dålig, det är väl kanske det minsta problemet. Det kan vi skicka Oskar eller Lukas till och säga. Utan det stora arbetet handlar ju om att okej, men vem är han? Hur mår han? Hur mår hans fru, flickvän, pojkvän? Har han hund? Vad har han gjort tidigare? När tycker han att det är jobbigt i livet? Och så vidare och så vidare och så vidare. För att liksom bygga pusslet när du ska sätta ihop ett lag. Om jag ska säga någonting under de åren så är det ju att vi hamnade snett ett par år, så satt vi fast i avtal och så hade vi liksom inte en... Det var en trupp som inte var i... Det var en fantastisk trupp. Alla mådde bra, liksom. Hej, kul. Men den var inte harmonisk nog för att ta steget upp i Allsvenskan. Det hade vi första gången 2011. Tog hem Sundsvalls pojkar av Pontus och Kevin till exempel. De var ju inte... Här förde vi också diskussioner utifrån att okej, Pontan hade ju inte... Det var ju inte en jättetrack record han hade liksom. Men vi trodde att han kommer göra som vi spelar och den fotbollsspelare han är och den djupgående forward han är och så vidare, kommer han passa perfekt. Kevin hade ju liksom suttit på kvisten en hel del i AIK liksom, och fick ju inte möjligheten då.
Det där och, uttrycket.
Kvisten.
Kvisten. Det är kanske Axén pratar om.
Det kanske är Stockholmsuttryck. Jag vet inte. Tror. Ja. Alltså det var bänken.
Ja.
Ja, men det är ju en träbänk.
Ja.
Jag kör kvisten.
Det är kvistar i träbänken.
Kvisten. Men det var en snackis på upptaktsträffen i år. Axén pratade om den där kvisten hela tiden.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ingen visste vad han menar med kvist.
Nej, men så, och så fick vi in Steva. Så att, jag menar, vi fick just, om man ska känna någon glädje i någonting, så är det just att man, när man får ett lag i fullständig harmoni. Sen liksom, ja, han kan hatta till tre eller han kan göra en överstegsfint. Det är inte det som är grejen, utan fan, det klickar. Pusslet går ihop liksom. Och det var verkligen 2011 när tåget bara gick. Det bara gick och gick och gick och gick, och vi kände själva, fan, vi får inte stoppa. Det här är perfekt. Kör bara liksom.
Hur känner man då när man fått liksom vara med och bygga det här och så slutar ditt allsvenskt avancemang och ja.
Ja, men det är klart att det är...
Ja, för det är också bra värvningar, får vi säga.
Absolut. Mm.
Ja, men det var inte, jag tror inte att vi ska påstå att det var en sån här spektakulära värvningar. Det var liksom det, jag tror som fans, tror jag inte att, utan då får du stå som företrädare för klubben och någonstans bara hemvävt och nu kommer Sundsvalls killar hem och bla, liksom. För att, jag kan inte tänka på att patronerna stod på barrikaderna över dem liksom.
Men, säkert mer med facit i hand än
ja,
vad det var
kanske
då innan.
Men då var det nog kanske inte det. Men vi var ganska klara över att ah, fan, det här blir bra. Sen ska vi klart för oss att det kom ju en Emil upp i det där samtidigt också liksom, och ja, men det klickade rätt liksom. Och det, ja, det var skönt.
Jag måste få nämna, apropå Rikama, han är ett av de mest spektakulära citat jag någonsin har fångat upp. Och det var när hans kontrakt höll på att gå ut, och han hade väl inte spelat på hela den säsongen i princip. Så frågade jag honom, hur känns det nu, liksom, vad tänker du över din säsong? Och då sa han att det känns som att någon har hängt in min Spindelmannen dräkt i garderoben, men som tur är vet jag att den hänger där och jag ska ta fram den igen, något sånt där. Och han, och sen återvände han till Mariehamn. Sen slutade han ganska tidigt.
Vilken,
han satsade väl
vilken
på sin
poesi.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, åländsk poesi.
Åländsk poesi. Ja.
Han var fin. Ja. Alltid ja. Glad även ja, verkligen. Som det blev.
Ja, ja, otroligt.
Några som man måste påminna dig om också.
Mm.
Kayo Odori. Ni började med något brasilianskt samarbete.
Ja.
Mm. Fluminense, va?
Nej, det är inte riktigt så heller. Om jag ska vara ärlig. Alltså, jag tror att man behöver bättre. Om vi tar till exempel Kalmar har ju många år haft ett brasilianskt spår. Och i det här läget så fick vi upp ett spår. Ni kan väl googla på hur många brasilianska fotbollsspelare det finns i världen. Och då säger vi världen. Mm. Inte det. Och för dem handlar det om att liksom byta kontinent framförallt. De behöver börja någonstans. Så att av alla de brassarna ni känner till i lag ut i Europa så finns det ju det dubbla antalet som vi aldrig någonsin har talat om. Och så kanske bara gör ett eller två år och sen försvinner tillbaka till Brasilien. Men här fick vi upp ett spår och hade en kontakt i en svensk kontakt i Brasilien. Och så fick vi möjlighet att titta på de här. Och det gjorde vi. Sen slog det väl ingen bra ut. Det är väl bara att erkänna.
Mm.
Men det är väl någonstans där, om man får drömma då, att det kom en sån här relativt billig brasse som dyker upp och som bara, wow! Nu gjorde inte de här det. Och jag tror att du behöver, som i Kalmars fall så har man gjort under, eller då åtminstone, jag vet inte hur det är idag, men då hade man gjort under många år. Man hade ganska goda kontakter, man kunde lita på de kontakterna och så vidare och så vidare och så vidare. Så det här var väl en chansning, så var det ju.
Men var det liksom ett spår som ni var inne på att nu kanske vi går den här vägen och börjar etablera den?
Ja, okej då, om det hade slagit väl ut så kanske man hade fortsatt. Jag tror ju liksom, du ska ha tur i det där. Halmstad försökte ett spanskt spår för ett antal år sedan gick käpprätt åt. Mm. Det kommer de aldrig göra igen. GIF Sundsvall tar ett spanspår och när det började så var det så här, jaha, nu ska de göra som Halmstad, det gick ju inget. Idag står ju alla bara, wow! Fan vad häftigt liksom. Så det är klart att du ska ha tur på vägen. Vi gambla. Visst, fanns det ett brassespår? Ja, vi tog hit om det gick inget vidare. Och sen rann väl det ut sanden liksom. Så är det.
Kom faktiskt men det ett par kanske... brassar senare också.
Så ja, helt, ja, men visst.
Ja, nej. Gilmar och Dennis Dos Santos.
Ja, precis.
Men det var väl kanske inget stort risktagande då?
Nej. Risktagande ska ju ses ur ett ekonomiskt perspektiv och det var det ju inte.
Nej.
Du var inne på den här säsongen då du tog steget upp och sen liksom fortsättningen. När jag backade och läste lite grann gamla artiklar och sådär. Man bytte ju till manager sen. Mm. Vilket ledde till, sen, till att din roll som sportchef försvann. Mm. Men det var väl, du var väl en av dem som tryckte på för att det skulle bli manager i GIF Sundsvall.
Det där är
intressant.
Ja, det här är ganska kul 10 år efter, för jag tror att alla har tagit cred för att vi tillsatt en manager. Då var det ordförande, jag och Snuffe. Alla säger att minnet är att vi tillsatt. Och det är egentligen skitsamma vem det var som drev igenom det. Min del i det är att jag ett par år innan skrev, och det var mer titta på lite av det som vi pratade om från början. Hur bygger vi organisationen? Det går inte att se ut så här. Du kommer bränna folk, du blir inte effektiv. Om du ska ha en sportchef som ska göra allting som en sportchef då gjorde. Fixa lägenheter, säkerställa jobb till fruar och allt som liksom... Jag kan fortfarande vara fascinerad över att jag satt där x antal år och var sällan ute och tittade på träningar. För det hade jag inte tid till. Och så ska du åka jorden runt och scouta spelare. Det är liksom, du får inte ihop det här egentligen. Så att det handlade mer för mig om att bygga en struktur som var ekonomiskt hållbar för att stärka sporten. Kan vi tillsätta en scout på sikt? Och sen framförallt, vi hade haft en resa från 2000 och framåt där vi hade haft för mycket tränare. Det var egentligen där det började med Snuffe 2008. Vi skrev ett 5-årskontrakt. Det var ju för att sända signaler att nu väljer vi väg liksom. Vi kan inte hålla på och hatta. Och i min värld då så tror jag, och det här ska då, jag tror att vi ska tillskriva det här till Erik Bäcklund som då var ordförande, för att han var ju kanske en av de första som öppnade böckerna för en tränare. För sa så här, ja men du, så här mycket tjänar den här spelaren. Historiskt sett så har liksom en tränare bara gått ut på plan och gjort sitt jobb så. Men att skapa förståelse för att, ja men om vi ska åka på, vi behöver en forward, det kostar vad det kostar vill liksom. Och så behöver vi åka på 2 träningsläger, de ska bara ha. Om man då är tydlig med att säga att, vilket Erik var, ja men så här ser det ut. Det här är vad vi har. Ja, men jag vill ha Lukas. Ja, men Lukas vill ha 130 000 i månaden. Va?
Ja.
Stoppar inte. Säger tränaren då. Menar du det? Ja, vill du ta honom eller ska vi åka på träningsläger? Nej, vi åker på träningsläger. Alltså, du får ett commitment från en tränare. Så du måste vara med på de här bitarna. Liksom. Och i det då kan jag tycka att om man ska stärka... Nu har man ju lyckats stärka upp staben ändå 2019. Men där och då så såg jag framför mig att stärka upp staben. Höj upp... tränaren. Och sen om du kallar det manager eller kallar det, du kan ju fortfarande kalla det tränare om du vill. Men renodla bort allt sånt som sportchefen gör som inte egentligen har med sporten att göra. Lägenheterna, jobb och så vidare. Det kan ju någon rent administrativt sköta som tjänsteman inne på kansliet. Och så renodla ner allting till tränaren som har med sporten att göra. Och då får du faktiskt fatta beslut kring att ska vi värva Oscar eller ska vi ta Lukas? Ja, han kostar så mycket och Lukas kostar så mycket. Då blir ju tränaren som måste fatta beslut kring detta. Och då får du ett commitment och så stärker du upp staben under honom. Och då försvinner ju för mig sportchefen.
Och det var ju du.
Ja, men det var inte det som var grejen. Utan i min värld var det mer om att hur ser den strukturen ut? Liksom? Hur skulle den kunna se ut? Liksom? Sen, med det sagt sen, så är det ju fortfarande en styrelse som driver igenom om man ska fatta beslutet att tillsätta en manager. Så att, ja, där har du bakgrunden. Liksom. Så att för mig var det liksom aldrig någon fråga om ditt jobb. Det var inte det som var grejen. Liksom. Sen om man ska fatta det beslutet när jag fortfarande var sportchef eller om det skulle fattas 10 år senare. Det var liksom, det var ovidkommande för mig så. Utan det var mer att titta på. Och egentligen så var det ju inte bara jag, utan vid den här tidpunkten från 2008 framåt så träffades alla sportchefer i Superettan och Allsvenskan ganska frekvent. Vi läste juridik, förhandlingsteknik, och framförallt var det ett forum som var helt grymt att träffa människor i samma. För det gick inte att prata med någon annan som visste vad vi faktiskt gjorde på dagarna. Men här träffas då 32 sportchefer som hade samma situation allihopa. Och det var ju någonstans ur det här det föddes för mig liksom att ja, det ser likadant ut för Jens Andersson i AIK som det gör för mig. Det ser likadant ut för Stefan Andreasson i Elfsborg som det gör för mig. Men alla är överens om att så här kan vi inte hålla på. Så att därav föddes ju liksom idén om att göra en organisationsförändring. Men det är styrelsen beslut att liksom fatta beslutet när man ska göra det. Så ja, där är en bakgrund på det. Mm. Sen, så,
men du kan ha offrat dig och sågat av din kvist.
Ja, eller? Kom kvisten tillbaka där. Ja. Nej, offra mig. Det är, för mig fortfarande, Giffarna ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror fortfarande, och nu tror jag att man är vänta något år eller två och se hur organisationen ser ut. Så tror jag liksom att man är ju på väg. Många av de delarna som vi pratade om då har man ju, tillsatt nu. Man är en bredare organisation, alltså tränare. Man har tillsatt en scout. Så att liksom vi organisationen förändras ju över tid liksom.
Och det där du beskrev om tränare, Joel Serien har ju liksom en större roll också än den klassiska tränaren som bara går ut på planen. Precis. Och håller i träningen. Han
precis. Ja, de har satt en röd tråd som gäller. Precis. Långt mer än bara A-laget.
Precis.
Om man blickar tillbaka på sportchefskarriären så var det ju också en kontrovers som dök upp där du då åkte för rattfylla. Mm. Hur ser du tillbaka på det här nu?
Nej, det får jag ju leva med resten av livet.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Dels kan vi koppla det till GIF Sundsvall naturligtvis som var förkastligt, men sen är det ju mig som person och min familj och så vidare. Mm. Så att det var ingen rolig period, men det är ju bara liksom, du får stå upp och ta det.
Mm.
Det är liksom, det var inte svårare än så egentligen. Fast det var tufft, men det så är det.
Ja, det fick ju följder för dig med, du förlorade väl körkortet då en tid. Hur funkar det? Ja, men det för sportchefsjobbet liksom, ja, påverkade sportchefsjobbet.
Nej, det var ett mindre problem. Det var liksom ingen stor sak till sig. Vi var fler om det och liksom åka och titta på spel. Så det var inte, nej, det hade ingen som helst betydelse. Nej.
Hur upplevde du att klubben liksom hanterade den situationen då? Och dig, där och då?
Nej, jag fick en enorm stöttning. Så det var jag kan inte säga något annat än att jag är tacksam att jag fick den stöttningen och jag fick jobba kvar.
Mm. Ja, för de hade någon form, de uttryckte att de hade någon form av handlingsplan, va? Men vad var i det?
Ja, men jag fick gå och prata med folk. Vi hade liksom möten vart efter för att liksom bara checka upp att det blir stort, om man säger. Det fanns en handlingsplan, men och handlingsplan.
Ja, det är ordet man använder utåt i alla fall.
Ja, precis. Ja. Jo, men det blir man väl tvungen att göra också. Det har jag all respekt för. Så det var, det var, men nej, det var inget roligt. Och den får jag, som sagt, jag får ta ansvar för den resten av livet. Så är det ju.
Mm. Vad var det som hände då? Och vad kan man ta, liksom, vad är lärdomen man kan
hände,
ta?
Det är vi ganska klara över vad som hände. Så att, och lärdom, sätt aldrig bilen.
Ja.
Nej, det är väldigt enkelt.
Ja.
Jätteenkelt. Mm. Så behöver man inte gå närmare djupare in på det än så.
Nej.
När du sen lämnade föreningen, vi var nyss inne på det. Organisationsförändringen och sådär. Mm. Liksom hur det uppbrottet som blev då när du gick från föreningen. Hur liksom upplevde du det där och då? Du berättade idag att du har starka känslor till liksom, ja, men Giffarna och så. Var det så då också? Nej. Eller fanns det något?
Nej,
liksom,
absolut inte. Var det? Nej, absolut inte. Och mentalt var jag ganska klar. Alltså, vi var ju tillbaka i Allsvenskan. Och jag tror, jag har ju en enorm respekt för Urban Hagblom och alla de år. Och andra också för den delen. Jag tänker på Bosse, Stefan Andreasson, Ola Daner, Brompocker. De har suttit
sammanlagt årtionde. En miljard år.
Ja, precis. Ja. Sammanlagt en miljard år liksom. Och den var jag nog ganska klar ganska tidigt. I alla fall ett par, tre år in. Att nej, det här gör jag inte i 20 år. Men däremot så kommer jag definitivt inte lämna så länge vi spelar Superettan. I och med att vi då åker ut 2008 och sen då 9-10. Så att vi måste upp till Allsvenskan. Jag får stånga med blodet fram till dess.
Man vill inte sluta på nedgång.
Nej, precis. Så att jag var, det var no hard feelings överhuvudtaget. Och det fanns ju andra möjligheter. Jag hade kunnat vara kvar i föreningen, så det var inte det. Utan det var ju att jag var klar. Jag behövde ta ett steg ut liksom och göra annat. Ta ett steg ut och titta på fotbollen ur en annan synvinkel liksom. Och det har jag gjort i över 10 år nu snart.
Uppdraget var slutfört.
Ja, uppdraget var slutfört. Alltså för mig var det viktigt att vi måste tillbaka till Allsvenskan. Och sen och där då var jag liksom mentalt slut liksom. Så jag var klar.
Trodde du att du skulle tillbaka till fotbollen då?
Nej, men sen är det ju så här att det faller sig ju samman också med att jag börjar om och få barn igen.
Ja, just det.
Ja, så jag har ju en 6-åring hemma nu liksom, och då 7 år är han snart. Så att det var liksom en sån tid i livet också att det var ju ganska det hade liksom inte funkat ändå. Inte enligt mitt sätt att se på det i alla fall. Jag hade varit alldeles för dålig på mitt jobb och jag hade varit för dålig som förälder om jag skulle ha fortsatt så. Så att i det då så har jag ju gjort annat liksom och trivs bra med det. Så att nej, jag hade ingen tanke på att jag ska vila något år sedan tillbaka in. Liksom. Nej, det har jag aldrig funderat i de banorna. Sen ska jag inte säga, ska jag inte stänga någon dörr så, men jag har aldrig haft de tankarna så att nu...
Finns det inte lite kompetens som går bortslösad här när du inte har några fotbollsuppdrag?
Ja, det beror på vem du frågar. Nej, det tror jag. Alltså det finns oerhört mycket kompetens i fotbollssverige. Och det fanns andra... Jag hade andra möjligheter efter då. Efter Giffarna också.
Kan du inte berätta om dem? Hur de preskriberade?
Nej, ja, nej, det är de inte.
Eller, är de inte?
Det blir de aldrig. Ja, nej, men det fanns andra... andra klubbar. Så kan vi säga. Det fanns andra klubbar som var intresserade. Men som sagt, jag var i ett skede i livet där vi skulle ha barn igen och det var hus och det var... Nej, jag var... Och sen var jag mentalt trött liksom. Så det hade nog varit jätteknepigt och... Nu tror jag att det är lättare idag, även om det är många som är väldigt förknippade med en och samma förening. Men jag tror att just sportchefsrollen eller managerrollen, eller kallar vad den vill, den kommer ju liksom att... Med tid, hockeyn har ju kommit längre där. De kan ju liksom...
Värva sportchefer.
Ja, värva sportchefer fram och tillbaka.
Kan assistera en
sportchef. Ja, precis. Jo, men det är nog ganska klokt. Därför att jag tror att du blir tvungen att sprida riskerna på den vänster. Alltså, en person klarar inte av alla de arbetsuppgifter som historiskt sett har legat på en sportchef. Om det sen är hockeyn eller fotbollen eller vad det bara är. Så jag tror att vi kommer dit. Så jag tror att vi står inför närmaste 10 åren en organisationsförändring liksom. Och jag tycker att redan att den bör ske.
Tommy Naurin är ju lite assisterande sportchef under den här säsongen åt Urban Hagblom, eller liksom hjälper till och med de sysslorna nu när det finns tid från hans andra tjänst.
Men kan vi inte nämna det apropå Tommy? Det här som vi sa innan innan podden att
Leif Forsberg.
Leffe i podden här när han var här så nämnde han att det hade varit en annan sak och, för vi pratade om tröjan nummer 10 då som var pensionerad och det var lite speciellt att pensionera just 10 tyckte han, för det hade varit en annan sak om det var 17 eller något annat.
Något annat slittenummer.
Ja, och vilka har haft nummer 17? Ja, det är du och det är Tommy Naurin.
Ja, precis. Jag måste ta det med Leffe och fråga hur han tänkte liksom. Nej, men den med 10, den var ju faktiskt med på också. Jag tycker att den är om det är 10 eller 17 eller 9 spelar mindre roll, utan mer att identifiera att Leif, eller hela familjen Forsberg, men Leif har en oerhört det var inget konstigt förut för oss att pensionera 10 liksom. Och jag tror att den där just att ha nummer 10 som kanske var viktigt för 15, 20, 30 år som du skulle värva spelare, den finns ju inte på samma sätt idag. Och Leffe är oerhört viktig för GIF Sundsvall som en budbärare av GIF Sundsvall. Så jag tycker att det är helt rätt sätt ändå. Sen får väl han och minislåss när han kommer hem. Men
Emil svarade ju faktiskt på Twitter där på våran artikel att 33an ska upp.
Ah,
så att, jag vet inte hur, jag såg att det var många GIF-supportrar som tog det som att... Nej, då, ingen, då kommer han väl tillbaka då.
Det är väl ingen som har haft 33an efter honom.
Nej, det tror jag inte.
Jag tror,
nej,
det inte, tror, det. Jag tror inte det.
Nej, det tror jag.
Men du, Leif är inne på att liksom lämna föreningen i Allsvenskan. Du kom också till Allsvenskan. Men det var ju faktiskt så att du hade kunnat liksom, även där då, förstört dina egna chanser. Ja, du gjorde precis mål här på IP sista matchen 99.
Ja, det var faktiskt en, det är ju en häftig fight. Men man ska vara klar för det, jag tror med backabandet då 99, så det här kan ni kolla, men jag har för mig att 95, 96, 97, 98 så hade Giffarna varit topp 4.
Stämmer. Jag tror att det var 4 tre år i rad.
Och så var det Gunnar Samuelsson som tränade 98, och sen så kommer det Grönis. Grönis har en liten tyngd, en pondus, slår näven i bordet, säger att vi måste ha lite andra förutsättningar och så vidare. Så jag står med Leffe nere på upptaktsträffen då, för Leffe var kapten i Giffarna och jag var i Brommapojkarna. Och jag säger bara, det är ert år. Han bara, vadå? Jo, det är ert år.
Ganska bra imitation.
Ja, faktiskt. Ja, sen har vi varandra i premiären.
Ja, ah, just.
5-0 till Giffarna, tror jag. Jag kommer inte, jag är dålig på siffror så där och kommer ihåg resultat. Men jag tror det var 5-0 till Giffarna. Och sen åkte ju de egentligen hela våren och sommaren som tåget. Och sen kom ju det här berömda höstspöket. Så det fanns för min tid. Och sen den här, så här i efterhand, härliga bataljen mellan då Assyriska och Giffarna. Men det är också det året när det är sista året för Division 1 norra och Division 1 södra. Vilket innebar att du var alltså tvungen att vara topp 8 i södra och norra för att få spela Superettan från 2000. Och jag tror att det är klart redan två omgångar innan sista omgången att vi i BP var inte en utav dem. Men då fanns det också jag tror det var så här, 9 och 10, de skulle få så här mycket pengar. Och 11 och 12 skulle få så här mycket pengar och så vidare. Så att ju närmare de här topp 8 kom, ju mer pengar skulle tillfalla föreningen för det året efter.
Så ni hade att spela för i alla fall.
Ja, men vägen. Vi fick en bonus, kommer jag ihåg. Innan vi åkte upp till Sundsvall så liksom så här, ja, men om ni vinner den här matchen, för då kommer vi då där så får ni en extra slant liksom. Så det var egentligen det enda vi hade att spela för. Och sen ska man ha klart för sig att då på den tiden så var GIF Sundsvall borta. För Stockholmslagen så var det den skitigaste, jobbigaste matchen på hela året. Inte på grund av GIF Sundsvall i sig, utan i Sundsvall gick gränsen. Allt ovanför Sundsvall flög man till.
Aha.
Till Sundsvall var man tvungen att åka buss. Ja, och då var det bara före vi hade rätat ut E4-an. Så det var liksom en 6 timmars. Du skulle ju käka, du skulle fika, du skulle promenera på vägen någonstans i Hudik. Och så bla bla. Alltså det tog hela, det var den värsta resan på året liksom. Och kallt var det väl, och halvsnöa gjorde det. Och så in då i...
Måste vara lerigt och jävligt.
Dåvarande Holken som inte hade någon värme på IP på den tiden. Och sen är det knökfullt. Det var ju 7-8 tusen någonting.
Jag vet att jag var där, men ja, det var mycket folk.
Ja, det var mycket folk. Men, och vi kände ganska fort att vi hade ju ingenting att lira för liksom. Men att det är stirrigt. Det är stirrigt hos Giffarna liksom. Men Peter Olofsson i Umeå löste det där ganska bra. Gjorde mål mot Assyriska, så löste det sig ändå.
Ja, och så hamnade du där.
Och Peter Olofsson till slut.
Ja, precis, dessutom. Men hur liksom, varför blev det Giffarna? Jag läste någonting om att du jobbade åt något företag,
ja,
i Stockholm,
men det
som
har
hade
inte
någon
det, har inte det. Det är egentligen ganska enkelt. Jag var den här generationen som jag skulle ju ta Allsvenskan tidigt. Jag debuterade tidigt i Brommapojkarna och ansågs vara talang. Och jag var på väg till AIK. 91 så går min då bästa vän Pascal Simson till AIK. Och sen vinner de SM-guld direkt. Nej, 92. Vinner de SM-guld 92. Året efter så ringer Stefan Hatten Söderberg mig. Och då ska jag dit. Och det var inget konstigt. Jag skulle ta AIK. Det var väl 21 år och sådär.
Kommer han med limousinen då som typ Peter
Andersson? Nej. Stefan finns det ju hur många anekdoter om som helst. Lustigt att inte Ante drog någon, för Ante har en hel drös med anekdoter om Stefan Hatten Söderberg.
Ja, men han drog med någon, va?
Han nämndes väl, men det blev inte...
Han har ju den roligaste. Och det är ju när... Ante bodde ju i lägenheten ovanför Pagge på den tiden.
Pascal.
Och det var väl inget bra. Alltså, jag ska säga så här. Jag tror Ante vittnar om det i podden när han var hos er. För att jag tror att Sundsvall var lite för litet för han. Stockholm är lite för stort för han. Malmö är hans andra hem. Han trivs oerhört bra i Malmö. Det är lagom stort och det passade Ante. Han mådde inte bra i Stockholm. Och så kommer han ju då hem då. Är det på sommar 98? Tror han kommer tillbaka till GIF Sundsvall liksom. På hösten 98 så spelar ju Då är Stuart Baxter tränare och då spelar de Champions League. Det var då de hade Barcelona, Arsenal och allt det där. Och jag tror det mot Barcelona, Ante får rätta mig om jag har fel här. Jag tror mot Barcelona så är Ante nere, så han står i katakomberna där på Råsunda. De har spelat mot Barcelona eller Arsenal. Och så kommer Stefan med sin särägnare och säger, ah, fan, hör Ante, det här skulle du vara med på. Och Ante då säger, oh, men släng fram mitt kontrakt då. Haha, den var kul.
Och det är också en bra imitation.
Ja, det är inte
dålig.
Nej, men så att 92 är på väg till AIK. Stannade kvar, slet av med hälsenan ganska omgående 92. Och sen helt plötsligt så går det bara en jäkla massa år. Det händer liksom ingenting. Och sen helt plötsligt är man 28 år, tvåbarnsfar. Det ligger inte, och gör en bra säsong 99. Och då fanns det ett antal, eller det var ett antal klubbar som hörde av sig. Men det var Giffarna som spelade Allsvenskan. Så enkelt var det. Så det var ju liksom bara, och jag hade bestämt, jag vill nå Allsvenskan liksom.
Stort beslut då ändå liksom, ja, men som du säger, det blev 28 familj.
Ganska ingrodd stockholmare.
Ja, exakt, oja, liksom. Oja. Då var vi väl helt klara på att vi flyttade upp ett par år, sen flyttade vi hem. Nu är alla kvar fortfarande, även min fru. Så att, men nej, jag tror vi var nog ganska klar på att ska jag någonsin få göra det här, så då är det ju bara att packa ihop och åka liksom. Hem kan vi alltid åka. Det är 20 år sedan. Sjukt. Helt sjukt. Men så där är den enkla anledningen. Det var inte liksom ska jag välja den klubben, och utan det var den enda allsvenska klubben som hörde av sig. Jag hade haft kontakt med AIK ett par vänner till. Erik Hamrén tränade om 96-97, var väl lite på gång dit. Men liksom det hade inte hänt någonting. Jag var inte tillräckligt bra. Punkt. Liksom jag tror att jag har lite svårt för fotbollsspelare som säger om jag hade haft en annan tränare, om jag hade fått chansen, etc. etc. Det är liksom syvende och sist, är du tillräckligt bra spelare i Allsvenskan förr eller senare? Är du tillräckligt bra för att bli professionell ut i Europa, så är du där förr eller senare. Allt det här runt omkring, det handlar ju om mentalt att preparera dig själv, sova ordentligt, välja bort de här sakerna och så vidare och så vidare och så vidare. Så att, och jag kan bara konstatera då att under 90-talet så var jag inte tillräckligt bra.
Men du måste ha sett, under den här tiden i BP, måste ha sett en del bra fotbollsspelare passera, va? Kan du droppa lite?
Jo, men vänta nu. Jag tror så här, 99, då är jag kapten i BFM. Oh. Ja, men vänta. Du kommer förstå. Det året så gör man tre, ska vi säga då, större försäljningar. Man säljer sin kapten till GIF Sundsvall. Det var inte många kronor. Så säljer man Bojan Djordjic till Manchester United och Daniel Sjölen till Liverpool.
Där
kul Kane, du går till GIFarna.
Men bara,
visst är det så. Det är en, återigen, det har varit en del tryck på BP. Och jag ska inte, GIFarna ligger med värmare om hjärtat idag än BP. Men jag har ändå gjort 23 säsonger i BP. Mm. Och det är väldigt mycket människor som betyder mycket för mig i den föreningen. Och jag kan bara säga att det är en fantastisk skola att gå i.
Hur ser du på deras liksom verksamhet? Den är ju verkligen omtalad.
Ja, fast det, och jag tycker sätt. Att den är lite fel. Jag tycker att sättet som man har... Jag tänker inte lägga några värderingar i om det är rätt eller fel. Hur kopplat till akademi och jag köper den. Jag tror att man behöver gå in på kammaren i BP och titta på liksom, hur ska vi göra annorlunda bättre. Det är 2019 idag, etc. etc. Det som inte kommer fram, det är det facto att... det är 4500 ungdomar som spelar fotboll i GIF Sundsvall. Man har riktat in sig i det här nu på akademin och de här toppade lagarna. Men breddverksamheten är helt enorm. De har liksom 25, 26, 27 lag i varje ålderskull. Och det har liksom inte kommit fram utifrån samhällsnytta och hur många som faktiskt är verksamma i Brommapojkarna. Och det kan jag tycka lite synd. Sen håller jag med om att ni behöver nog titta och fundera på hur ni ska hantera den här verksamheten. Men det finns ju en enorm breddverksamhet.
Hur upplevde du den då när du liksom tog dig upp där?
Ja, bra fråga. För mig var det alltid... Jag bodde liksom ett stenkast, uppvuxen i stenkast från Grimsta IP. Tränat där hela mitt liv. Åkt runt i BP's 71. Det var en bra årgång. Vi åkte runt och säkerställde att vi skulle vinna turneringen. Så jag är definitivt en av de här som har varit i i då BP. På den tiden hette det inte akademi utan var BP1.
Ja.
Och jag spelade i det hela min uppväxt liksom. Åkte till en turnering och vann. Vann vi den inte så åkte vi dit året efter bara för att vinna den. Alltså det var så liksom. Jag har vunnit Gotia Cup 3 gånger. Jag har vunnit Sankt Eriks Cupen 8 gånger. Alltså det, jag är skolad i den skolan, helt klart. Och återigen säger jag då att man behöver nog titta på den delen, vilket man nu säger att man ska göra. Jag tycker dock att det är lite synd att man inte fick med då i det när man nu jagar om att det faktiskt sker mycket annat i den här föreningen också, som är fantastiskt bra.
Vad, du, vid sidan av fotbollen under din karriär, du lär väl ha jobbat också, vad gjorde du?
Jag är ju den generationen som inte var heltidsproffs.
Ja,
så är det. Jag har jobbat med försäljning i större delen av hela mitt liv. Sista 10 åren, 11 åren har varit mycket ledarskap. Och idag i egen företagare.
Ja. Just det, det är väl Georgic också. Jag är nyfiken på honom.
Konsulten.
Hur var han? Ja. Fotbollskonsulten Bojan Georgic. Hur var han som ung spelare?
Nu ska jag svära. Överjävlig.
Ja.
Nej men alltså han var verkligen det. Och det som var problemet kanske att Bojan var, jag hade aldrig skådat en spelare som framförallt igen mot den situationen var, han kunde inte förlora en mot den situation. Han vann alla sina en mot den situationer.
Han var typ 17 då.
16-17 ja. Han kom upp på A-laget. Jag tror vi hann ju göra.
Han föddes 82.
Ja, vi hann göra ett halvår tillsammans. Vi har fortfarande jättemycket kontakt idag, men vi hann göra ett halvår tillsammans. Sen gick ju han på sommaren till United. 99, 98. Ja, något sånt där. Däremot så då, där och då så var han var ju det är en sak att göra en övning när man skulle göra en mot en övningar liksom. Då vann han jämt. Men när han sen då skulle sätta in det där i 11 mot 11 på en stor plan liksom, så fick han inte samma utväxling av den fart och den teknik som man faktiskt besitter liksom. Men som sagt, vad då? Han har spelat i United, Röda Stjärnan, SM-guld med AIK, så att jag tror att han har haft en hyfsad karriär ändå liksom. Även men, om han aldrig slog igen med United.
Som ung när han kom upp och var, han var väl rätt kaxig också. Han hade en annan attityd då.
Fan, han är jugge.
Nu är han lite ödmjukare.
det är han. Nej, men nu har han ju,
eller har en distans,
han
har distans kan man säga till
ja, han kan garva åt det. Ja, nej, men han var ganska klar över vad han ville. Jag tyckte han hade ju fog för det också då. Han var ju, alltså, hallå, Sir Alex Ferguson kom hit. Inte hit, han kom till Grimsta.
Det är ganska stort.
Det är ganska stort liksom. När Sir Alex säger, dig ska vi ha. Och då ska vi vara klara, jag tror, som det är idag så tror jag inte ens de stora klubbarna har scouter i Norden ens liksom. De har släppt det liksom. Så att han hade väl fog för att vara lite kaxig. Sen har vi väl lärt oss att leva med det, för sen kom en Zlatan. Och det var liksom, det var normen till slut liksom. Och egentligen så var väl Bojan bara lite före, men var inte lika bra som Zlatan liksom. Ja.
Men det måste in på GIF Sundsvall och spela liksom den aktiva spelarkarriären där. Det du kom till från BP. Vad var det? Vad var GIF Sundsvall då som du minns det? 99 när du först. Ja, nej, 2000 blir det då, säsongen 2000.
Ja. Alltså vi hade ett skönt gäng. Vi var jättesågade liksom. Vi skulle ju aldrig klara det där. Och tyckte att vi hade, det var väl mer då stor och stark giffare liksom. Det var ju det myntade säkert innan, men jobbade hårt för varann. Det var ju revolutionerande när Anders Grönhagen skulle sätta upp diamant liksom. Kommer ihåg det här? Från 4-4-2 till 4-4-2 med diamant. Men vi
kan man mixtra.
Ja, visst. Så jag fick ligga som någon sån här falsk tia. Och sen hade jag Joel bakom som skrek på mig när jag inte jobbade tillräckligt bra. Men vi hade, det var ett skönt gäng liksom. Vi gnuggade hårt för varandra. Var klara över att vi kommer greja det. Konstigt man kan få en känsla i en grupp liksom att, jag tror aldrig vi var riktigt hotade, även om liksom, jag tror till och med att vi klarade kontraktet näst sista omgången, eller tre omgångar från slutet eller något sånt där.
Det började väl bra. Ni hade någon borta seger, var Hammarby borta?
Bayern borta. Ja. Fullsatt Bayern borta. Det var ju på den tiden, fan ni för unga vet du, men det var ju då Bayern hade videojuggar.
Jo då.
Ja, mm. Ja, de hade ju två videojuggar. Det var ju Sören Kratz, ja, på precis. Den tiden var som tränare. Men så vi vann 1-0 borta. Dennis Östlund kanske gjorde mål. Ja, jag tror det är Dennis som gör mål. Var med 1-0 borta. Sen tror jag vi säga att det gick bra i början är väl att ta i liksom. Men vi vann premiären. Ja, det gjorde vi.
Precis.
Sen tragglade väl vi på genom året då. Och var ju, vi låg ju i bottenregionen. Det var ingen snack om saker. Men jag tror aldrig vi var under streck. Jag tror inte vi var under streck.
Men det var väl året efter som ni klarade er i sista omgången, då Hammarby var här och säkrade ett SM-guld.
Året
samtidigt.
Efter så hade, nej, de var redan klar.
Alltså, de var här och firade.
De var här och firade. Och tur var nog det. Jag tror att de var ju klar SM-vinnare veckan innan. Och vi behövde minst en poäng. Och jag tror att de hade haft kul en vecka.
De var inte riktigt,
de var inte mentalt på topp liksom. Så vi klarade väl ett kul, eller vann vi kanske till och med.
Jag minns på att det var en häftig match för att det blev liksom dubbelt firande någonstans efteråt. Ja, Hammarby hade ju med sig en hel del fans som ville upp och liksom.
Och så höll de på att bygga om IP då också.
Exakt.
Nej, så den, och där klarade vi oss också. Sen är det väl 2002, det är ju Per Joas första år. Då går vi riktigt bra tror jag. Kommer inte ihåg riktigt var vi kom, men det var, då var det liksom då gick vi över och spela 4-3-3, någonting som jag då aldrig fann mig riktigt i. Men sen är det 2003 och det är väl jag tror det är historiskt, för så lite poäng som vi hade då och lyckades ändå hamna på kval, därför att Enköping och var det Öster?
Jag kommer ihåg, jag tror att det var svaga klart. Enköping va?
Ja, jag tror att det var klart redan med 5-6 omgångar att vi kommer kvala liksom. Sen är vi kvalen mot Häcken va. Tobbe Hussein, en ung Tobbe Hussein. Kim var inte kvar då. Kim hade gått till Djurgården.
Dooley Jansson och med, tror jag var det.
Ja, stämmer nog.
Vad är bästa minnen då från spelarkarriären i Gifsund? Vad sticker ut liksom när du tänker tillbaka på åren som du gjorde?
Ja, jag vet inte. Alltså enskilda matcher så där, mål så där, har jag aldrig intresserat mig för riktigt. Men jag tror nog när vi, alltså 2000, när vi ändå så såg det som vi ändå var liksom klarade kontraktet, det var häftigt alltså. Det var riktigt häftigt. Annars vet jag inte om jag, nej, det är väl kanske det största egentligen. Jag säger det, jag kommer ju inte ihåg mål och matcher generellt sett, alltså det är oduglig på det.
Går aldrig tillbaka och kolla heller och liksom försöker minnas tillbaka någonting?
Nej.
På
min son Kevin brukar kolla på sån här highlights Allsvenskan 2001 liksom. Nej, jag lever inte i det förgångna inte. Så jag är kanske lite för dålig för att titta på vad man historiskt sett har gjort då, men Och där har vi egentligen skälet till det här. Jag tyckte det var ju roligt i fjol när folk, när Linus gick om, och så var det ju som att folk kom fram till mig ungefär som jag hade förlorat en hund eller någonting liksom. Hur känns det här liksom? Och ingen kunde ju ha varit tvärtom liksom. Jag tror ju att här är ju skälet till att vi har varit ett jojo-lag under egentligen hela 2000-talet, att vi faktiskt aldrig har lyckats haft en målskytt, en forward som har legat runt 12, 13, 14, 15 mål. Alltså vi är tre stycken sedan 1965 som har gjort 9 mål en och samma säsong. Kjell Eriksson 65, jag tror Wallerstedt gjorde 2004 och jag gjorde 2000. Alltså vi har aldrig haft en spelare i Allsvenskan som har gjort mer än 9 mål. Och,
ja, det säger ju någonting.
Ja, det säger ju någonting liksom. Och jag tror att jag gjorde studier 10 år efter att Superettan hade startat. Där skyttekungen i Superettan, som kanske låg på 15, 16, 17, 18, 19 mål i Superettan, som oftast då var något av topplagen som gick upp i Allsvenskan. Hur många mål genererade det sen då året efter i Allsvenskan? Mm. Därför att man som förening gick ju, ja men fan, vi har ju Kalle här, han har ju gjort 20 mål. Så det är lugnt med forward, vi har ju en skyttekung även när vi kommer till Allsvenskan. Och då var det någon studie som visade att 15, 16, 17 mål i Superettan, det genererade 5-6 mål i Allsvenskan. Där har du skillnaden liksom. Och vi har aldrig haft någon som har, okej, du har gjort 18 mål. Jag gjorde 18 mål på 5 säsonger. Det är 3,6 mål per säsong. Det är ju liksom ingen hänga i gran, det är inte. Och även då när vi har haft Pa, vi har haft Johan Eklund, de liksom var ju, gjorde ju en hel del mål i Superettan, men kunde inte riktigt förvalta det på samma sätt i Allsvenskan. Linus är ju första ordentliga striken som vi får hem liksom, som, och även Leffe.
Mm.
Leffe har ju egentligen aldrig varit målskytt, det tror jag kan erkänna själv. Han är ju en lirare liksom.
Han sa väl till och med flera assist än mål.
Ja, precis. Ja, alltså, en Cruyff-vändning och en klack till Nass liksom. Och det är väl det som är problemet. Linus, han vill ju göra mål. Han är ju förbannad på Joel i fjol för att han inte vill lägga straffarna. För då har han gjort 25. Och det är liksom det här som är... Sen ska jag nog säga att jag tror inte folk fattar. Jag tror inte man ska nödvändigtvis ta för givet att han ska göra 18-20 mål i år. Därför att det han gjorde i fjol, det är magiskt. Du kan ta det, vi behöver inte prata GIF-perspektiv här. Utan vi pratar allsvenskt perspektiv. Att göra 18 mål, det är bara att titta på vad statistiken säger. Det händer inte så jävla ofta. Men kan man få en Linus att göra 12-15 mål varje år, ja, men då har du den här kontinuerliga strejken liksom. Sen finns det andra delar i det att jag kan ju tycka att nu när han har rekordet får vi se hur länge han stannar, om det blir 5 år, men då kommer han ju skjuta iväg det här så du bara skriker om det. Och det är en kille som är från stan. Han är en fanbärare nu idag utan dess like. Så att jag tycker all heder till honom. Däremot visste han inte om att det var ingen annan som hade gjort 10 mål.
Okej.
Jag var tvungen att smsa han i fjol. Du vet att om du gör 10 mål så blir du ensam i det också. Det visste han inte.
Nej.
Så han är ensam om han har gjort 10 mål. Mm. Och sen har han målrekordet.
Ja, är det bra jobbat?
Ja. Kane, du får hålla koll på. Håll honom spårad. Ja. Nej, men och vi börjar sticka iväg här. Vi är över 1:20 nu, så vi ska börja runda av. Men
med speciell gäst, det finns både spelarkarriären och det är sportchef och det är
TV.
Vi ska prata om.
Ja, TV och nu TV.
Det är inte många som har haft så många beröringspunkter.
Det är en högkompetent åskådare. Man tänker, du har ju fog när du skriker.
Konsult.
Ja.
Men du kan du inte bara ge oss några, jag vill ju ändå ha några så här gamla namn liksom. Vi bästa att spela med GIFarna. Om du får plocka fram några namn.
Oj.
Vi vill ha lite nostalgi och name dropping här.
I GIFarna?
Ja. Nej,
men jag måste karriären säga nu jag fick lite för få säsonger till en kär vän med Leif Folke Enar Forsberg. Men han var trasig, han var gammal. Men han var trasig mycket de sista åren. Men
det är han fortfarande.
Leffe, ja, precis. Det är han fortfarande. Kan inte sitta. Men Leffe i sin prime var ju magisk. Alltså. Det var han. Jag tror våren 2000, då var han ändå fortfarande hel. Sen fick han hälsenproblem och så med knäna och sådär. Men våren 2000, då är han ju... Det är häftigt. Det var häftigt att spela med någon som har... Svårt att förklara, men han hade full kontroll på sin omgivning. Så läste du bara av honom och löpte rätt, så fick du bollen liksom. Så Leffe, om man ska ta GIFarna, så var det nog Leffe i alla fall.
Mm. Var det på det sättet att han kanske höll för hög nivå jämfört med sin omgivning för att få utväxling? Jag menar, i dagens nutid då försvinner du ju iväg på det sättet.
Men han försvann ju iväg.
Ja.
Han var ju i Göteborg och fick ingen direkt utväxling där liksom. Och sen så gick åren och så är plötsligt så är du plus 30 och då är du inte lika het längre liksom. Även om du fortfarande är jäkligt bra. Jag menar, han vinner ändå skytteligan i Superettan som 37-åring, 8-åring.
Ja, vad sa han? Det var bara förra veckan.
36-37 tror jag det var.
Ja, vänta nu. Vad ska vi säga? 2009.
Sa han 36? Jag tror
men
det.
Han är precis 10 år äldre än mig. Han är 61, så att han måste ha varit 99, så är han ju 38 år. Mm.
Ja.
Jag tror att han var 38.
Var 38 till och med. Ja. 18 baljer tror jag det blev.
Mm.
Ja, det är rätt bra.
Hallenius siffror.
Ja, eller Göran Marklund eller vad man ska.
I Superettan. Ja. Eller i Division 1 norra ska jag säga. Ja. Göran Marklund. Ja.
För att nämna en Superettan skitikör.
Ja.
Ja. Men har du något mer han ska droppa?
Nej, det finns mycket att fråga om. Vi får köra en 2.0, en edition 2.
Ja. Ja. Känner du att du vill ha någon slutord här?
Nej, det var trevligt.
Ja. Du har kul att ha det här.
Tack.
Fint. Du kanske får komma tillbaka. Det känns som du sitter på en del.
Hör av dig.
Ja. Men då säger vi tack.
Stort tack. Tack själv.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.